7, Äggegrund nordväst 2, Kuggören nordväst 1. Brämen nordväst 2, Lunge väst 4, Skagsudde nordväst 3, Järnesklubb nordväst 2, Holmön nordost 1. Bjureklubb nordväst 2, Piterönskär nordväst 1, Rödkallen nord 3, Kemifyr nord 6 och slutligen Storön nord 2 meter i sekunden. Vi hörs igen om knappt en timme. God morgon!
H1P1 morgon med Mikael Kulle här denna fredag. Nyheter när klockan blir 6. Per Edberg, vi riktar blicken mot nattens anfall mot Iran från Israel.
Ja, det kommer förstås få en stor del av innehållet i morgonekot idag.
Och likaså i programmet P1 morgon där vi hör flera experter och personer om det som nu hänt under natten. Bland annat riskerna för fullskaligt krig och Israels förmåga i så fall att klara av det. Mellan Östern expert Anders Persson blir vår första gäst på ämnet om en kvart ungefär. Välkomna, nyheter då när klockan blir 6.
Israel har attackerat Iran under natten. Fortsatt brist på vårdplatser i Sverige och protester mot planerade vattenkraftverk. Men den kommunala vetorätten gäller inte vattenkraft. Det är rubrikerna idag. Och vi börjar förstås med de israeliska anfallen mot Iran under natten. Vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros har följt händelseutvecklingen. Och du får väl berätta vad det är som har hänt, Samar.
Ja, det som har hänt är att Israel har under natten attackerat Iran med flera vågor av flygattacker som riktade sig mot olika delar av landet. Flera attacker riktades mot huvudstaden Teheran, provinsen Isfahan och även delar av västra Iran har attackerats nära gränsen till Azerbaijan.
Och vad är det då som har varit målen för de här attackerna i Iran?
Ja, kärnanläggningar, atomenergiorganet IAEA bekräftar att Natans kärnanläggning i provinsen Isfahan har attackerats, men även militära mål som avfyrningsramper och militära baser, men även bostadshus där högt uppsatta personer bor har attackerats och Iran bekräftar nu att arméchefen har dödats och även chefen för revolutionsgardet har dödats och 3 kärnfysiker har även dödats, men även civila ska ha dödats i de här attackerna. 5 civila dödades och 20 skadades.
Det här med att kärnanläggningar då ska ha attackerats, vad finns det mer att säga om det?
Ja, kärnanläggningar, det är där, ja, anläggningar där uran anrikas. Det är anrikat uran kan användas till både civila och militära ändamål. Även anläggningar där det framställs tungt vatten ska ha attackerats. Det tungt vatten är också en biståndsdel som kan användas i tillverkning av kärnvapen.
Varför gör Israel den här attacken?
Ja, premiärministern Benjamin Netanyahu har varit ute 2 gånger nu sen 2 tiden svensk tid och där han höll tal och meddelade och talade till det israeliska folket att man gör det här för att Iran är nära att skaffa sig kärnvapen, menade han, och att Iran utgör en existentiell fara och vill förinta Israel.
Och från Irans sida då, vad har det kommit för reaktioner där?
Ja, den andliga ledaren Ali Khamenei har varit ute med ett pressmeddelande där han sa att Irans svar mot Israel kommer att vara kraftfullt, smärtsamt och kännbart. Och även utrikesdepartementet har uppmanat FN och FNs generalsekreterare att agera.
Framöver då, det har varit attacker under natten och morgonen. Vad är att vänta?
Ja, det många väntar på, det är det iranska svaret, hur man kommer att svara. Och enligt källor som israeliska medier har pratat med, så tror de att Iran kommer att besvara den här attacken inom de närmaste timmarna.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och från Israels nära allierade USA kom omedelbara reaktioner efter attacken mot Iran under natten. Trump-administrationen säger att USA inte varit inblandat i anfallet här i Washington.
Utrikesminister Marco Rubio markerar att USA inte varit inblandat i attacken mot Iran. Israel har vidtagit ensidiga åtgärder, skriver Marco Rubio i ett kort uttalande. Rubio betonar att USAs främsta prioritet nu är att skydda amerikanska styrkor i regionen, och han varnar Iran för att attackera amerikanska mål. Irans ledning har tidigare hotat med att gå till motattack både mot israeliska och amerikanska intressen i regionen om Iran skulle anfallas. Tidigare i veckan började amerikanska utrikesdepartementet förbereda för att ta hem så kallad icke-nödvändig personal från Mellanöstern och sa att ökade spänningar låg bakom beslutet. Vita huset uppger att president Donald Trump nu följer utvecklingen noga. Han har kallat in sina ministrar och säkerhetsrådgivare för ett akut möte om Iranläget fredag morgon. Trump-administrationen var medveten om att Israel planerade ett anfall mot Iran inom kort. Det är inte känt om Trump försökt avråda Israel från attacken. Trump hade ett samtal med den israeliske premiärministern Netanyahu i måndags. Det första korta uttalandet från utrikesminister Marco Rubio innehåller inte några formuleringar om att USA stödjer Israels beslut. Gina Lindberg, Washington.
Nu byter vi ämne i Morgonekot. En amerikansk federal domstol beslutade nämligen under natten att tillfälligt stoppa president Donald Trumps möjligheter att skicka nationalgardet till Los Angeles. Trump överklagade omedelbart det här beslutet, och efter bara några timmar upphävdes det tillfälliga stoppet av en appellationsdomstol. Trump har ju skickat nationalgardet till Los Angeles efter att protester brutit ut där mot hans migrationspolitik. Guvernören i Kalifornien har motsatt sig det här beslutet och sagt att Trump bara eskalerar situationen genom att sätta in nationalgardet. Det saknas vårdplatser i Sverige, och trots att detta varit ett problem i många år har läget inte förbättrats enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Mårten Werner är läkare vid Norrlands universitetssjukhus, och han säger att han märker av bristen på vårdplatser mycket ofta.
Det här är ju inte värdig vård. Alla som har avdelning eller driver avdelning har ju en stress och en press på sig att skriva ut patienter. Gamla och äldre som behöver någon dag till för att plugga på sig. Det är inte alltid det känns bekvämt, det måste jag säga.
Mårten Werner har arbetat som läkare i Umeå i 25 år. Och just Västerbotten är en av de regioner där läget är som sämst. På listan står även Skåne, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland. Och i genomsnitt saknar Sverige nästan 1900 vårdplatser varje dag. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen.
Det här är ett av vårdens stora problem. Det blir längre väntetider. Risken för vårdskador ökar. Framförallt intensivvårdsplatser och den brist som finns på dem tycker vi är särskilt allvarlig.
I positiv bemärkelse sticker Gotland, Jönköping och Kalmar ut som enda regioner som har tillräckligt med vårdplatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Och en av framgångsfaktorerna som Björn Eriksson nämner är att man där satsat långsiktigt på just vårdplatser. Där har resten av landet mycket att lära, och inte minst är det viktigt ur ett beredskapsperspektiv, säger han.
För att vi ska ha ett robust system som klarar av både vardagen i fred och i en kris- och krigssituation. Vi tycker ju att man borde kunna prioritera det här mer.
Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson, reporter Linda Sandvall. Det kommer kritik i fallet med den spionmisstänkte diplomat som greps för en månad sedan. Mannen nekade till brott och hittades död strax efter att han hade släppts.
Diplomatens vän Dima Khatib är bestört över bristen på insyn i utredningen och säger att hon förväntar sig mer från ett land som Sverige.
I'm appalled by the secrecy around his case. I was shocked by the news. I'm appalled by the lack of transparency and I expect Sweden to uphold higher standards.
Det var den 11 maj som toppdiplomaten greps vid ett tillslag i Stockholm. Misstänkt för spioneri, fast på den lägre misstankegraden, och åklagaren valde att inte begära honom häktad. Ekots granskning visar att förundersökningen inleddes samma dag som gripandet och det skiljer sig från tidigare spionerimål i Sverige. Till exempel i det uppmärksammade fallet där två bröder dömdes för grovt spioneri 2023. Där pågick förundersökningen i hela 4 år innan Säpo slog till. Åklagaren Per Lindqvist, han var förundersökningsledare även i den utredningen.
Omständigheterna var inte riktigt de samma i de här 2 ärendena.
Kort efter att diplomaten släppts ur arresten hittades han död och polisen misstänkte inget brott i samband med dödsfallet. Ekot har varit i kontakt med flera vänner och tidigare kollegor till diplomaten. De är kritiska till att Säpo och åklagaren inte velat berätta något om utredningen.
If he's innocent, say he's innocent. If he's not innocent, give us the evidence. Explain to the people why he was arrested and treated the way he did.
Åklagaren Per Lindqvist säger att han kommer att fatta beslut om förundersökningen senare i sommar eller i höst. Men i övrigt så vill han inte ge några detaljer om misstankarna mot diplomaten.
Och sen så vill jag ogärna diskutera den här personens eventuella skuld eftersom det är en person som inte kan försvara sig. Så att jag drar en liten gräns där.
Samtidigt så är det ju nu en misstanke som häftar vid honom som är ju väldigt allvarlig och som många undrar över. Vad tänker du kring det?
Det kan framstå som formalistiskt, men det är ju de sekretessregler som finns som styr vad man kan säga och inte säga. Det är inte så att man kan gå utöver dem för att i ett gott syfte berätta någonting och därigenom bryta mot sekretessen.
Åklagaren Per Lindqvist, reportrar Per Kudo, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Daniel Öhman. För första gången på flera decennier planeras nya större vattenkraftverk i Sverige, i Värmland och i Dalarna. Det har kommit protester och hade det handlat om vindkraftverk hade den kommunala vetorätten kunnat stoppa kraftverken. Men när det gäller vattenkraft fungerar det inte på det sättet och det är något som irriterar kommunalrådet i Torsby, Peter Jonsson.
Det finns ju ingen vetorätt. Det är ju lite lustigt med tanke på att vindkraft det kan vi ju sätta stopp för direkt. Så att det är väl inte så logiskt. Det är klart att vi borde ha någonting att säga till dem.
Socialdemokraten Peter Jonsson, kommunalråd i Torsby där Fortum vill bygga 2 nya pumpkraftverk. I Höljes och Bastvålen. För 3 år sedan köpte Sören och Vivian Nilsen ett torp i Bastvålen. En del av deras mark kan komma att dränkas om ett pumpkraftverk byggs.
Ja, jag är väldigt ledsen framförallt, men jag är också arg. För jag tänker att det är ett övergrepp liksom på naturen men också på folk som bor här.
För vindkraften infördes kommunalt veto 2009, vilket lett till att många projekt stoppats. Någon storskalig ny vattenkraft har inte byggts på decennier, vilket kan vara anledningen till att vetofrågan kring den inte diskuterats. Erik Lövström, socialdemokratisk kommunalråd i Ånge, är ordförande för föreningen Sveriges vatten- och vindkraftskommuner och regioner.
Det verkar ju inte finnas någon nationell debatt om detta, men det är helt rimligt att kommunmedborgarna i alla lägen har möjlighet att påverka sin livsmiljö och säga ja eller nej till vad som ska komma till.
Trots upprepade försök under flera veckor har kristdemokratiska energiministern Ebba Busch inte ställt upp för intervju eller svarat på skriftliga frågor om sin syn på kommunal vetorätt kring vattenkraft. Vid det faluröda torpet i Bastvålen har Sören och Vivian Nilsen svårt att ta in att lokalpolitikerna inte har något att säga till om.
Det är uselt liksom. Alltså, det är liksom att hela det politiska systemet är inte förberett på att det här skulle kunna hända. Man känner sig ju överkörd.
Reporter Aron Eriksson vid P4 Värmland. Idag är det dags för den 60:e upplagan av Vätternrundan, världens största cykelmotionslopp. Bengt Sundberg i Vetlanda ska göra sitt 40:e raka lopp.
Sen kom det ju gamla gubbar och kärringar och cyklade och tänkte, fan kan det cykla så lär jag kunna cykla med. Så på den vägen är det att jag börjar cykla.
Men den 40:e gången blir också den sista för Bengt.
Sen tycker jag så njuta lite och inte träla och slita så mycket, utan det var sista gången detta. Det blir speciellt detta, för nu så är ju mina barnbarn följa med och min son och min mor och min dotter skulle fått med och kört, men hon skadat sig.
Och bara tanken av att cykla över målgången tillsammans med sin son och sina barnbarn och med familjen som hejar på gör honom rörd.
Det är många känslor som kan gå igenom det, så att det är nog tårar som kommer fram då, tror jag.
Kommer nästan redan nu, va?
Ja, nästan.
Reporter Felix Pettersson vid P4 Jönköping. Götaland får soligt väder och 18-22 grader. Svealand och södra Norrland fram på dagen övervägande soligt 16-21 grader. Norra Norrland molnigt med skurar som rör sig in västerifrån under dagen 13-17 grader. I fjällen 5-10. 6:15 är klockan. Mikael Kulle.
Och Per Edberg som får återkomma med nyheter. Vi har ju ett pågående nyhetsläge. Morgonens huvudnyhet, Israels anfall i natt mot Iran. Vi har en mikrofon ute hos Mellanöstern-expert Anders Persson om bara ett par minuter, så vi ska höra mer om det strax. Men så länge är Ylva Tidevall på Ekonomiekot ett anfall mot Iran. Vad gör det med oljepriset?
Ja, oljepriset har rusat nu. Både den amerikanska oljan och Nordsjöoljan har stigit med över 9%. Och även Asienbörserna har reagerat och fallit nu här under den tidiga morgonen.
Hur stora fall pratar vi om?
Då är Tokyobörsen just nu ner 1,1%.
Några av reaktionerna på detta israeliska anfall mot Iran då. Vi har andra nyheter också som vi kommer att glimta in under morgonen. Vetenskapsradion till exempel. Joakim Lindvall finns med oss. Sjögrodor, ett ämne.
Iva sjögrodan som finns i en damm i Tyresö, den ska vi berätta om hur man försöker bli av med den.
Varför vill man bli av med den?
Den tar över andra grodarter, den äter upp dem helt enkelt.
Det var inte svårare än så.
Nej.
Sjögrodan som är hungrig och blir ett problem på det sättet. Du får återkomma och berätta mer om Kulturnytt då. Jens Möller denna morgon, en del tung aktuell metal.
Klassiska Iron Maiden spelade i Stockholm igår och Kulturnyttsrecensent blev i hög grad imponerad av det här 50-årsfirande tungmetallgänget med Bruce Dickinson i spetsen. Och apropå stjärnor så har Kulturnytt också en exklusiv intervju idag med skådespelerskan Julianne Moore.
Vad säger hon, om du ska glimta?
Hon spelar nu i en thriller och berättar om att hon vill att folk ska sitta längst ut på stolen och liksom bara vara på helspänn.
På helspänn var det. Spännande också i natt vill jag nog säga. NHL-hockeyn som avgjordes för inte så länge sedan, Samuel Silén på Radiosporten.
Nej, men det krävdes ju förlängning återigen och nu har Edmonton kvitterat matchserien mot Florida och det är nu helt jämnt i kampen om Stanley Cup-bucklan. Det var Edmontons tyske stjärna Leon Draisaitl som såg till att det blev kvitterat. Ska också nämna US Open Golfen, den har ju startat och där hade Ludvig Åberg en tuff första runda. 72 slag innebär att Åberg är 2 över par och 6 slag bakom ledande amerikanen JJ Spahn. Men 3 rundor återstår ju där.
Då så, lite av det som stundar denna morgon när Marie Nilsson Boy och Emil Östman producerar detta P1-morgon och nyheterna. Ja, Israel som sagt anföll Iran i natt. I flera omgångar har det rapporterats ett förebyggande angrepp mot Irans kärnenergiprogram enligt Israel. Nu hotar Iran med ett kraftfullt svar som det låter. Och med oss nu Anders Persson, Mellanöstern-expert och statsvetare vid Linnéuniversitetet. God morgon.
God morgon.
Vad gör du först för bedömning av Israels angrepp mot Iran?
Ja, det är väl både en väntad och en oväntad utveckling skulle jag säga. Väntad i så mått att det har kommit kraftfulla varningar de senaste dagarna. Vi såg till exempel igår att USA drog tillbaka delar av sin ambassadpersonal från vissa delar av Mellanöstern. Så på så vis var det ju en tydligare varning än tidigare. Å andra sidan har ju Israel varnat för det här i årtionden och många gånger så har ju experter ryckt lite på axlarna och sagt att det är tomma hot, men det var det inte den här gången.
Och vad gör du då för bedömning om varför det här sker just nu då?
Jag tror att Israel säger att man har lite av ett öppet fönster just nu. Dels därför att Israel redan försvagat Irans två största proxyaktörer, Hezbollah och Hamas. Man har också sedan tidigare slagit ut stora delar av Irans luftförsvar i de tidigare attackerna mot Iran. Sen tror jag också att man på olika sätt har tagit hänsyn till att Trump är president. Det är väldigt oklart om han har givit ett rött eller gult eller grönt ljus till det här. Så där, jag tror att det har spelat in på olika sätt. Slutligen, och det kanske låter lite trivialt, men det faktum att det är sommar är också väldigt, väldigt viktigt därför att Israel vill undvika att genomföra den här typen av attacker på vintertid i Mellanöstern, för då är det mycket svårare för flygplan och drönare och liknande att flyga. Så det kan också spela ett roll.
Och här säger sig Israel ha riktat in sig på Irans kärnenergianläggningar då, som också ska ha träffats i viss mån enligt internationella atomenergiorganet IAEA. Vad är Israels målsättning?
Ja, den första målsättningen förefaller ju vara att slå ut Irans misstänkta kärnvapenprogram som Israel säger. Och man har ju enligt många olika medieuppgifter attackerat Natanz då, som är hjärtat för kärnteknikprogrammet. Där finns en stor anläggning för anrikning av uran där. Så den ska ha träffats enligt olika uppgifter nu på morgonen. Men vi ser även rapporter om att en lång rad militära mål ska ha träffats, bland annat i Teheran då, olika militärbaser och liknande. Än så länge är det för tidigt att säga exakt vad som har träffats på marken och hur skadeverkningarna ser ut. Samma sak gäller ju dödsoffer också.
Vad gör du då för bedömning utan att veta exakt vad som träffats? Vad gör du för bedömning av vad det här betyder för situationen i Mellanöstern?
Av allt att döma så går vi ju mot en väldigt het sommar i Mellanöstern och det är förmodligen bara början på ett israeliskt anfall mot Iran. Det talas ju om 5 olika vågor nu under natten och på morgonen som av allt att döma lär fortsätta, och vi har ju ännu inte sett ett iranskt svar på det, men det är utlovat från Irans håll, så det är ju antagligen det som kommer att komma härnäst. Israel är ju förberett på robot- och missilanfall och liknande.
Men 5 vågor, vad innehåller de olika vågorna?
Svårt att veta, men alltså olika vågor av flyg som har attackerat olika mål i Iran. Och det är en lång rad mål som har attackerats av allt att döma. Sen kommer det också uppgifter om att Mossad och andra har varit verksamma på marken och saboterat olika typer av militäranläggningar och liknande.
Så olika vågor kan komma från Israel, fler, och svar från Iran sannolikt. Hur ser du på risken att det här blir ett fullskaligt krig mellan dessa båda länder?
Det är en uppenbar risk för det. Nu ska vi komma ihåg att i den akademiska världen så definieras krig som 1000 döda per år. Och där är vi av allt att döma ännu inte idag. Men det ser ju ut som början på ett krig. Alla konturerna för det finns ju där.
Vilken förmåga har då Israel att bekämpa krig på flera fronter? Utkämpa krig på flera fronter?
Det har man gjort tidigare i historien, 1967 och 1973, och det var 2 framgångsrika krig från Israels sida. Efter det har man ju föredragit att slåss på en front i taget så att säga, men man kan ju säga det att Hamas och Hezbollah är ju vinklippta i dagsläget. Så där är ju de krigen som pågår där är ju framförallt israeliska attacker mot de här 2 organisationerna och väldigt lite tillbaka. Så man kan ju argumentera för att Israel är i en väldigt stark position där och att det är då en av anledningarna till varför man ser det här öppna fönstret mot Iran just nu. Men det här är ju en utveckling då många olika scenarion är möjliga för framtiden. Alltifrån att det här blir en kort och framgångsrik kampanj från Israels sida till ett väldigt, väldigt långt och utdraget krig som också kan dra in andra typer av aktörer i regionen.
När Iran då pratar om ett kraftfullt svar som ska komma, man säger att Israel kommer att få betala ett högt pris för det man nu gör. Vilka möjligheter ser du där för Iran att svara på det här?
En väldigt bra fråga, och vi vet inte exakt vad Iran har för kapacitet att slå tillbaka mot Israel. En del av den kapaciteten kan ju också ha slagits ut under natten, så det är en av de oklara frågorna just nu. Men av allt att döma så kommer Iran att svara med missil- och robotattacker mot Israel. Det är det mest förväntade svaret, kanske även mot amerikanska militärbaser i regionen. Det sa de igår att de skulle göra ifall Israel anföll. Kan också vara så att Iran slår till mot till exempel oljeanläggningar i Saudiarabien, att man kan störa sjöfarten i regionen. Det kan också vara så att Iran tar till terrorism och liknande i andra länder mot israeliska eller judiska mål.
Och i Israel så är man ju i nödläge, man har flyglarm i hela landet under natten för att just vara i beredskap. Den israeliska opinionen, om vi ska säga något om den för ett sånt här anfall mot Iran, vad tror du om den?
Det vi kan säga är att det finns en stor samsyn förefaller det som inom den israeliska militären. Och jag skulle också tro, nu spekulerar jag, men jag skulle tro att stora delar av det politiska etablissemanget i Israel kommer att ställa sig bakom den här attacken. Sen vad gäller opinionen, svårt att säga, men tumregeln är ju där att om det blir ett framgångsrikt och relativt snabbt krig från Israels håll så kommer det ha starkt stöd, skulle jag tro, i den israeliska opinionen. Och om det blir ett långdraget krig med en kraftfull hämnd från Irans sida så kanske det är mer tveksamt.
Vi ska släppa dig, men bara tror att vi kan se en händelseutveckling kommande timmar med nya angrepp?
Det är mycket möjligt. Israel sa det ju natt att det här är ju ett pågående anfall. Vi har sett 5 vågor redan enligt israeliska medier, men verkligen många rörliga mål på samma gång här. Så det här är ju början på en utveckling som kan ta väldigt många olika riktningar.
Tack för att du var med oss, Anders Persson, Mellanösternexpert och statsvetare vid Linnéuniversitetet, om dessa israeliska angrepp mot Iran under natten och som då fortsätter i olika vågor. Vi återkommer till ämnet om en stund. Men nu är programmet Tankar för dagen med poeten och föreläsaren Bob Hansson.
God morgon och god kväll. Idag kanske du ska ge 1000 i och lämna dina sorger bakom dig. I alla fall om du vill få något viktigt att hända. För dina värsta misslyckanden, din olyckliga barndom eller pinsamt desperata tonår kan vara det bästa som hänt dig, men bara om du vägrar glömma det. För en vecka sedan så stod Håkan Hellström återigen på Ullevi och återigen sa han gång på gång: jag kan inte tro att det är sant att jag får stå här med er. Och han berättade att han vaknar upp på morgonen. Då har han inte drömt om Ullevi utan om den där lilla pojken på väg till skolan som ingen brydde sig om. Ja, visst kan det vara för mätet. Vill han att vi ska tycka synd om honom? Han är för 1000 både rockstjärna och mångmiljonär. Herregud, get over it. Men så skuttar han runt här på ett fullsatt Ullevi med ett leende som mer påminner om en uppspelt fritidsledare än en professionell artist. Kanske kan han vara så stor just för att han inte lämnar den lilla pojken bakom sig. För att den pojken har ett helt annat driv än vad den vuxna mannen någonsin kan få. Kanske är det just därför det är han och faktiskt ingen annan som gång på gång fyller Ullevi. Men vad kan det här betyda för dig och mig? Att allt det du inte fick kan vara den största motorn för det du idag kan ge. En före detta missbrukare är den som allra bäst kan få andras missbruk att upphöra. Ingen vet värdet av vatten som den som är uppväxt i öken. Ingen drivkraft så kraftfull som den första. Så att den desperation jag kände som ung, som kan kännas så himla pinsam, det är det kanske den starkaste motorn jag någonsin kan hitta. Så vad längtade du efter när du var 12 eller 19? Och vad händer om vi är lojala mot vår första djupa längtan i alla våra beslut, i alla fall idag? Jag misstänker att vår första djupa längtan i botten var en längtan till någon slags jäkla kärlek. Men för de som har hittat kärleken och har en relation så handlar det vanligaste grälet inte om kärlek utan om städning. Herregud, var det verkligen en städfirma vi längtade efter så? Tänk om jag i alla fall en gång per dag möta min partner, inte som den vuxna förståndiga utan som den jag en gång var, den som var fylld av en pinsamt desperat längtan efter att få träffa någon, än någon som nu står rakt framför. Då kanske det blir andra beslut. Då kanske man inte behöver, jag behöver få råd med ny veranda. Då kanske vår nödvändiga gräl handlar om något annat än disk. För det var ju inte en tömd diskmaskin jag längtade efter, det var ju dig. Men då behöver vi erkänna och lägga fram vad i alla fall jag övat på att dölja. Jag behöver dig. Och det är pinsamt, men vet du vad, nu blir ännu mer pinsamt för att jag behöver dig, för att jag behöver kärlek. Och det är sårbart, och i alla fall jag har inte övat så mycket på att blotta min längtan, så mycket som jag övat på att dölja den. Men om vi möts i vår djupaste längtan, i alla fall en gång om dagen, vår partner, vår vän, vårt barn, vår mamma, hela universum möts i vår djupaste längtan i alla fall en gång om dagen, då kanske man glömmer bort att bråka om disken. Och istället titta på den som är där och, ja, helt plötsligt hör sig själv säga: jag tror inte att det är sant att jag får stå här med dig. Och då kanske det ögonblicket i köket förvandlas till ett fullsatt Ullevi. God morgon och god kväll, kära du.
Bob Hansson med tankar för dagen. Och ni är så välkomna att följa oss denna morgon där vi följer Israels angrepp mot Iran. Fler reaktioner om en stund, bland annat Mellanösternexpert Alexander Attarodi och reaktioner från USA också. Men nu Ekots Per Edberg, klockan 6:30, nyhetssammanfattningsdags.
Ja, Israel har alltså under natten och morgonen attackerat flera mål i Iran, och från Irans huvudstad Teheran rapporteras om explosioner på flera platser. I de här flygattackerna har kärnanläggningar i Iran träffats, uppger atomenergiorganet IAEA. Israel har även riktat in sig på rent militära mål, och iransk TV uppger att chefen för revolutionsgardet har dödats samt Irans arméchef. Tre kärnfysiker och 5 civila ska också ha dödats vid de här attackerna. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har vid 2 tillfällen sedan attackerna inleddes under natten hållit tal, och han har då sagt att anledningen till attacken är att Iran är nära att kunna tillverka kärnvapen, och att Iran utgör en existentiell fara som vill förinta Israel. Irans högsta andlige ledare Ayatollah Ali Khamenei har sagt att Irans svar mot Israel kommer att bli kraftfullt och smärtsamt. Enligt källor i israeliska medier tros Iran besvara attackerna inom de närmaste timmarna. Från Israels nära allierade USA kom omedelbara reaktioner under natten. USAs utrikesminister Marco Rubio hävdade i ett kort uttalande att USA inte har varit inblandat i de israeliska attackerna mot Iran. Irans ledning har tidigare hotat med att gå till motattack både mot israeliska och amerikanska intressen i regionen om Iran skulle anfallas. Och med det, dags för Ekonomiekot. Ylva Tidevall, varsågod.
Och Ekonomiekot börjar med att tidspressen ökar i försöken att sälja konkursade Northvolt. Redan i sommar kan en affär behöva bli klar för att det ska bli framtida batteritillverkning i Skellefteå. Det säger konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Det ska nog finnas förutsättningar under sommaren om det är någon som är beredd att köpa det som en pågående batterifabrik.
Men om någon köpare skulle lägga ett första bud som inte är bindande, så kan tiden förlängas.
Då finns det kanske ett intresse att hålla det här, att inte börja med en total avveckling om man kommer in i en sån förhandling.
Den senaste tiden så har två intressenter dragit sig ur förhandlingarna. Trots de här bakslagen så hoppas han fortfarande att det går att sälja det hela som en batterifabrik. Men om det tar för lång tid så är alternativet att det blir någon helt annan verksamhet istället.
Det är ju många konkurser som avvecklas på det sättet.
Reporter här var Viktor Jensen. Israels attack mot Iran har fått oljepriset att skjuta i höjden. Både den amerikanska oljan och Nordsjöoljan steg med över 9% efter nyheten. Ett fat Nordsjöolja kostar nu $75.83. Börserna i Asien har också reagerat. Tokyobörsen har så här långt gått ned med 1,2%, Shanghai minus 0,7% och Hongkong minus 0,7%. I USA stängde Nasdaq igår upp 0,2%, Dow Jones också upp 0,2%. Stockholmsbörsen stängde igår på minus 0,9%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 51 öre på valutamarknaden och en euro kostar 10 kronor och 97 öre. Vidare i P1-morgon.
Ja, och vi tar vetenskapsnyheter allra närmast. Joakim Lindvall, det ska bland annat handla om den där sjögrodan.
Ja, det stämmer bra det. Men vi börjar med att berätta att Japan nu ges in i kampen om amerikanska forskare. Tidigare i veckan så kunde vi rapportera att Svenska vetenskapsrådet utlyser ett bidrag för att locka internationella forskare, bland annat från USA. Men nu har den japanska regeringen bestämt sig att satsa 700 miljoner US-dollar på att locka forskare, särskilt inom områdena artificiell intelligens, kvantteknologi och halvledarteknik. Det rapporterar nyhetssajten Nikkei Asia. Förra året så började kampen mot sjögrodan i Sverige, en främmande art som hotar inhemska grodor. Men trots att ett 60-tal individer sköts bort och tonvis med salt hälldes i dammen för att ta död på ägg och yngel så återstår många grodor.
I dammen så har jag hittills hört 5-6 hannar som har ropat, och då kan man ju också utgå från att det finns honor som håller sig lite mera dolda.
Claes Andrén är grodexpert och står och spanar vid sjögrodedammen som ligger alldeles intill en skola i Tyresö.
Och sen alldeles nedanför dammen så har vi ju kustlinjen. Ja, jag hörde nog ungefär lika många där.
Hopp! Två! Tre!
Tre stycken bara plumsade i när jag närmade mig.
Yrkesjägare från invasiva arter har nu under juni skjutit alla sjögrodor de kunnat hitta på uppdrag av Naturvårdsverket.
Bekymret är att de äter allting som de kan få in i munnen. Så de äter andra grodor, de äter småfåglar, de äter alla typer av ryggradslösa djur som de kommer åt. Så att de är helt enkelt väldigt konkurrensstarka och slår ut de grodorna som finns i samma område.
Sjögrodan finns inte naturligt i Sverige, utan de här har rymt från en privatperson. Och Naturvårdsverkets bedömning är att de har kunnat sprida sig under några säsonger innan de upptäcktes förra året. Och det kommer bli en stor, kanske omöjlig, utmaning att bli av med dem.
Att eliminera populationen här, det tror jag är väldigt svårt.
Tror du då att som sjögrodan är här för att stanna?
Det finns nog risk för det.
Det konstaterade grodexperten Claes Andrén och reporter var Karin Gyllenklev. Nu ska det handla om det här. K-pop, koreansk popmusik som har blivit ett globalt fenomen med inflytande långt utanför musikvärlden.
I think we can no longer ignore the influence that popular culture has, and especially when you look at K-pop.
Vi möter Flora Smith, doktorand från Nederländerna, under en forskningskonferens om koreansk popkultur.
You can clearly see that fandom is a strong social force nowadays, and it has sociological consequences. It's really important to research that as well.
Hon menar att K-pop har blivit ett betydande forskningsområde eftersom populärkulturen har en allt större inverkan på samhället. Tidigare har den setts mer som fulkultur, men nu får den ett större erkännande. Själv forskar hon om de mindre glamorösa aspekterna av artistlivet inom industrin.
I'm not a K-pop fan myself. I'm a fan of dystopian industries. Let's just say it like that. I think K-pop fits well into that.
K-pop är en del av en större koreansk kulturindustri där film och tv också fått ett stort internationellt genomslag. Sydkorea använder det här för att stärka sin internationella närvaro. Ett exempel på fenomenet soft power som syftar på ett lands förmåga att påverka genom kultur, värderingar och diplomati snarare än genom ekonomisk eller militär makt. Det här är ett ämne som många forskare nu är intresserade av, bland annat doktoranden Wan Xing Lü från Peking.
There are more and more researchers from other countries. They view the K-pop like something they can imitate and learn from and to build their soft power.
Och reporter här var Elsa Östlund. Och så konstaterar vi att klimatförändringarna också förändrar smaken på vin. Det visar en studie av över 500 druvsorter. De får en högre sockerhalt. Har du tänkt på det, Mikael?
Det har jag inte, men nu när du säger det så får jag väl känna efter lite noggrannare i framtiden.
Gör det.
P1-morgon denna fredag när vi vaknar till nyheten om att Israel anfallit Iran i flera omgångar. Vi kan väl lyssna på hur det låtit. Det här är sirener från Jerusalem, Israel, som sätter landet i beredskap för potentiella eventuella hämndattacker från Iran. Bland annat ska Israel ha siktat in sig på Irans kärnenergianläggningar. Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, vad är det senaste vi vet om dessa attacker?
Ja, vi vet att Israel har genomfört minst 5 vågor av flygattacker mot olika delar av Iran. Flera attacker riktades mot huvudstaden Teheran och även provinsen Isfahan och delar av västra Iran nära gränsen till Azerbaijan. Och som du nämnde så riktades attackerna bland annat mot kärnenergianläggningar. Natans kärnanläggning har attackerats flera gånger. Den ligger i provinsen Isfahan, men även militära mål har attackerats som avfyrningsramper, radarsystem och huvud eller kvarteret för revolutionsgardet, och där ska revolutionsgardets chef Hossein Amin ha dödats, och även Irans arméchef Mohammed Bakeri har även dödats. Och det förekommer också uppgifter om att flera kärnfysiker ska ha attackerats i sina hem. 4 det senaste siffran jag har sett, kärnfysiker ska ha dödats, och i samband med attackerna mot bostadshusen där de här experterna eller forskarna bor så ska även civila ha dödats. 5 civila enligt iranska medier ska ha dödats i de attackerna.
Vi ska höra vad Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt om motivet till den här attacken.
Moments ago Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.
Ja, så här lät under natten. Samar Hadros beskriver hur man motiverar.
Ja, Netanyahu har hållit nu 2 tal sedan 2-tiden svensk tid, och där han upprepade då att Iran är nära att skaffa sig kärnvapen. Att Iran har anrikat tillräckligt med uran som räcker för att, till att bygga nya atombomber, sa han. Och även att Iran ska ha planerat att bygga 10 000 ballistiska robotar, och menade då att Israel kommer inte att vänta på att Iran framställer alla de här destruktiva vapen som kan hota Israels existens.
Kan du säga något också om Irans reaktion på angreppet?
Ja, Irans högste ledare Ayatollah Khamenei har sagt och varnat Israel, hotat med ett väldigt kraftfullt svar som kommer vara smärtsamt för Israel. Och även utrikesdepartementet i Iran har uppmanat FN att agera och ta sitt ansvar för att stoppa vad man kallar för Israels aggression.
Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent så långt. Vi hoppar till Washington och vår korrespondent Gina Lindberg där. God morgon.
God morgon.
USA och Iran har ju haft flera omgångar så här långt av samtal om det iranska kärnenergiprogrammet. Det finns en oro för kärnvapen. Reaktionerna från Vita huset?
Ja, det kom ett snabbt skriftligt uttalande från Vita huset. Ett väldigt kort uttalande från utrikesminister Marco Rubio så snart det här blev känt med de här attackerna. Marco Rubio markerade direkt att Trump-administrationen har inte varit inblandade i det här anfallet. Israel har vidtagit ensidiga åtgärder, skrev Marco Rubio i det här korta uttalandet. Så att man var uppenbarligen noga med att betona att USA var inte med på de här, har inte stöttat den här attacken, och det är Israels eget agerande. Däremot så visste man om det i förväg. Det har Donald Trump nu bekräftat ikväll också, att hans administration och han själv kände till de här planerna, men man har alltså inte varit inblandad i själva attacken. I övrigt så säger Marco Rubio att den främsta prioriteten för USA just nu är att skydda amerikanska styrkor i regionen, och han går ut och varnar Iran från att attackera amerikanska mål. För det här är ju något som Irans ledning har sagt tidigare, och det kommer liknande uttalanden nu igen ikväll eller i natt, där de har hotat med att gå till motattack både mot israeliska och amerikanska intressen i regionen. Och det där markerar då USA snabbt att det ska de akta sig för att göra, och man markerar också att USA inte har varit inblandad i själva anfallet.
Så tydliga markeringar från USA, samtidigt som Irans utrikesdepartement har sagt att det här är något som USA står bakom. Så hur ser man på det från amerikanskt håll?
Ja, precis. Och det var ju väntat att Iran skulle säga så i ett sånt här läge, med tanke på hur nära allierade USA och Israel är. Och där är det intressant att se hur Vita huset och utrikesministern uttrycker sig nu, att man är noga med att omedelbart genast gå ut och säga att det här är inte USA:s plan, men däremot har de ju känt till det. Men vi har ju sett också tidigare i veckan hur amerikanska utrikesdepartementet har börjat förbereda sig på att något sånt här skulle hända. De gick ut med ett besked om att de har börjat planera för att ta hem det som kallas för icke-nödvändig personal från amerikanska ambassader i Mellanöstern. Och även familjer till ambassadanställda som nu plockas hem, eller det förbereds för att de ska kunna åka hem. Och då sa man att det är ökade spänningar som ligger bakom det här beslutet. Så att man har uppenbarligen anat att någonting var i görningen. Och Vita huset säger nu också att Donald Trump naturligtvis följer utvecklingen noga. Han har kallat in sina säkerhetsrådgivare och flera av sina ministrar till ett snabbt möte fredag morgon här lokaltid om några timmar om läget i Iran just.
Gina Lindberg, vad kan vi då vänta oss när det gäller förhållandet USA-Israel framåt med tanke på det som händer nu?
Ja, det där har ju, jag menar, USA och Israel är ju väldigt nära samarbetspartners och nära allierade, och det faktumet har inte ändrats, men tonläget i relationen har ändrats sen Trump tillträdde. Han har ju alltid sagt att han står bakom Israels rätt att försvara sig, men senaste månaden så finns det tecken på någon sorts ökad distans mellan Trump och premiärminister Netanyahu, ökad frustration från Trumps sida med Israels krigföring i Gaza. Och det är intressant också, tycker jag, i det här korta uttalandet från Marco Rubio, om man ska läsa in något mellan raderna så att säga, så är det intressant att konstatera att det finns inga formuleringar här om att USA står bakom Israels rätt att försvara sig, som är en sån här mening som ofta dyker upp i amerikanska uttalanden kring Israel, att man säger att vi står alltid bakom Israels rätt att försvara sig. Här säger man ingenting om något sånt stöd, att man stödjer det här anfallet eller det här beslutet, utan det är ett uttalande som mer fokuserar på att USA inte har varit inblandade och att man skyddar amerikanska styrkor.
En kvar, Gina Lindberg. Jag ska stanna till också hos vår gäst i studion, Alexander Attarodi, som är oberoende Mellanöstern-expert. Välkommen hit.
God morgon, tack.
Din reaktion på Israels anfall mot Iran i natt?
Ja, det är ju en katastrofal utveckling och avsevärd eskalering av situationen i Mellanöstern. Vi har haft konflikt och krig i regionen nästan 20 månader nu och detta är naturligtvis någonting som förvärrar situationen och dessutom direkt konfrontation mellan två av regionens största makter, regionala makter, Iran och Israel, som naturligtvis innebär ju att ökade risker för att fler länder kan komma in och klämmas i konflikten, lite beroende av utvecklingen förstås i Persiska viken, och som Gina var inne på, hur starkt USA kan markera gentemot Iran att USA står utanför, för det blir avgörande för att Iran ska avhålla sig från attacker gentemot amerikanska militärbaser som finns i Bahrain, Kuwait och resten av regionen. Så det här är ju oerhört allvarlig utveckling i hela regionen.
Vi har då fått höra också att Irans försvarschef och chefen för revolutionsgardet har dödats i de här attackerna enligt iranska medier. Vad innebär det?
Det är svårt att avgöra just nu, men jag tror att Iran är ju ett ganska stort land och jag tror de har förberett sig för den här typen av attacker eller folk som elimineras på olika håll. Det har Iran visat tidigare. Så det viktigaste här är ju liksom, vad kommer att hända just i relationen mellan Iran och USA och Israel? För Iran ser ju inte den här attacken från Israel som en israelisk attack. Man kombinerar alltid Israel med USA, så att den här attacken ser de som en Israel/USA-attack. Så där blir det avgörande för USA hur man agerar. Ja, det finns ju dessutom gulfländer som sitter runt Persiska viken som är extremt oroliga för den här utvecklingen.
Och vilka länder är det framförallt?
Vi pratar om Qatar, vi pratar om Bahrain, vi pratar om Saudiarabien, UAE, och noterar väl att Persiska viken är en hubb för global ekonomi. Ungefär 20% av världens totala energikonsumtion passerar den här regionen. Så utvecklingen där, spridningen av konflikter i den här regionen kan ha förödande ekonomiska konsekvenser också för global ekonomi. Så det är oerhört allvarligt, den här utvecklingen vi ser idag.
Israel motiverar ju den här attacken med att det här handlar om Israels överlevnad. Att Iran har kommit så pass långt att man är nära kärnvapen med tanke på hur man går fram med sitt kärnenergiprogram som också atomenergiorganet IAEA har haft synpunkter på. Vad vet vi om Irans kapacitet vad gäller potentiella kärnvapen?
Det Israel säger, det är inget nytt. Det sa man ju under Obamas förhandlingsperioden där Obama förhandlade med Iran att Iran är väldigt nära att tillverka kärnvapen. Och det har internationella energiorganet har koll på. Man vet att Iran har anrikat uran till en högre grad, men att framställa kärnvapen, Iran är inte där just nu. Men tiden därifrån till framställning av kärnvapen, det vet inte vi exakt.
Men här har ju IAEA i veckan sagt att Iran inte uppfyller sina skyldigheter när det gäller FNs atomenergiprogram.
Precis.
Som man då, så att någonting händer i veckan som gör att man ändå får en annan situation, eller?
Absolut, det här är en anmärkning på Iran som inte har följt föreskrifterna. Det är första gången Iran får den här anmärkningen faktiskt på 20 år. Så att det betyder att spänningarna finns där och det är kanske det som också Israel utnyttjar som ett argument för att kunna säga, titta här, Iran respekterar inte icke-spridningsavtalet och IAEA har synpunkter på Iran, så därför måste vi ta saker till egna händer. Så att det är mycket inrikespolitik och utrikespolitik involverade.
Irans svar, vad kan vi vänta oss?
Erfarenheterna från förra året, april och oktober, visar att Iran kommer att svara. I vilken omfattning Iran kommer att svara, det beror helt och hållet på hur USA och EU, naturligtvis och FN och andra internationella organisationer förhåller sig. Men framförallt USA, för att agerar inte USA tillräckligt starkt och resolut i den här situationen så kan det här konflikten sprida sig runt Persiska viken och gulfländerna.
Gina Lindberg, USA-korrespondent, någonting bara om USAs fortsatta reaktion. Man har ju velat få tillbaka Iran till förhandlingsbordet.
Ja, det tydliga budskapet nu närmsta timmarna efter attacken från Washington, det är att USA inte är inblandat i attacken och att man kommer att skydda amerikanska intressen. Man varnar Teheran från att anfalla amerikanska intressen. Och sen kommer det också signaler från Donald Trump om att han fortfarande hoppas på fortsatta förhandlingar med Iran. Han säger till Fox News nu ikväll att Iran kan inte ha kärnvapen och vi hoppas att Iran kommer tillbaka till förhandlingsbordet. Trump var ju den som rev upp det tidigare kärnenergiavtalet som fanns för Iran, det som Obama var med och förhandlade fram. Nu har han initierat nya kärnenergisamtal som pågår och en sjätte runda av de här samtalen var ju planerade till helgen som kommer. Det är väl tveksamt om de verkligen blir av.
Säger vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Tack till dig och till Alexander Attarodi, Mellanöstern-expert och tidigare också vår korrespondent i Mellanöstern, Samar Hadros. Med det lämnar vi detta för stunden. Kopplar upp Kulturnytt och Jens Möller, du börjar i USA.
Ja, för där ser public service media ut att bli helt utan federala pengar de kommande 2 åren. En knapp majoritet av politikerna i representanthuset röstade igår för att dra tillbaka motsvarande över 10 miljarder kronor som var tänkta att gå till en organisation som fördelar pengar till lokala radio- och tv-kanaler i USA. Kritiker menar att den här kraftiga nedskärningen kommer att vara skadlig för miljontals amerikaner som är beroende av offentligt stödda medier för att få del av nyheter och information. Även den amerikanska senaten måste rösta ja för att public service media i USA faktiskt ska bli av med sitt federala stöd. Så till Sverige och konst i norr. Ett kreativt kaos av färg, vinylskivor och hönsnät. Så ser det ut när 4 konstnärer förbereder sitt gemensamma verk Ronio Forever Exquisite Corpse i Ronio konsthall. Karin Mamma Andersson är en av konstnärerna.
Typ 11:30 i natt så städade vi. Så då kan du ju gissa hur det såg ut innan det. Nej, men eftersom vi håller på med både fönster, målar på fönster och bygger tredimensionella skulpturer och målar på väggar och ja, gör allting, gör teckningar också, så blir det kaos. Det är alla material på en gång.
I det lilla samhället Råneå, 4 mil norr om Luleå, jobbar hon med Robert Hurula, Sofia Viol och så Bella Rune som säger att deras metod liknar en vikteckning där en ritar fötterna, nästa ritar benen och resultatet blir en helt oväntad helhet.
Så det är väl liksom, kan man säga, själva formulan och sen har vi expanderat den i rummet. Så att hela tiden så går vi in och ut i varandras arbeten och speglar och vänder och vrider och gör tillsammans.
Man går ut från sin vanliga zon där man alltid annars har en metod att göra sina grejer. Nej, det är faktiskt en dröm. Det är jättekul.
Reporter här, Anna Lidé, P4 Norrbotten.
Och på det, lite väder. En prognos som Caroline Wahlberg på SMHI ska ge oss. God morgon.
Ja, god morgon. Varmare luft tar sig in över landet och i helgen kan vi såväl södra som norra Sverige nå högsommartemperatur med omkring 25 grader. Idag blir det i allmänhet inte riktigt lika varmt, men i södra halvan av landet väntas vi nå strax över 20 grader på de flesta platser. Och det blir även gott om sol, men i Norrland ska ett område med moln passera norrut och främst i Lapplandsfjällen något regn. Risken för bränder i skog och mark är stor i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands och Kalmar län samt i Skaraborgsområdet. Och i fjälltrakterna är risken för gräsbränder stor. Prognos till imorgon bitti. Götaland med Öland och Gotland. Soligt, men på en del platser kan höga månslejor passera förbi. På Öland och Gotland 16-20 grader. Annars 18-23 grader lägst vid kusterna. I natt klart eller nästan klart och 5-10 grader. Svag vind. Svealand. Soligt med en del höga månslöjor och på dagen 18-23 grader lägst vid kusterna. I Värmland och Dalarna sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar, annars svag vind. I natt klart eller nästan klart 7-10 grader och svag vind. Södra Norrlands kust och inland. Först molnigt men efterhand allt soligare och 18-23 grader. Närmast kusten i Medelpad och Ångermanland lite svalare med omkring 15 grader. I natt klart till halvklart och 8-12 grader. Vind omkring syd, under dagen med tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Månen drar bort och följs av soligt väder och 19-23 grader. Vind omkring syd. I natt klart till halvklart 8-12 grader och mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland. Mån passerar under dagen norrut och det blir 14-18 grader. Framåt kvällen i Västerbotten och södra Lappland soligt. I natt varierande månighet, mest uppehåll och 8-12 grader. Först svag vind, under dagen efterhand sydlig vind med tidvis friska vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Halvklart till mulet och tidvis något lätt regn. 15-15 grader lägst på Karlfjället i norr. Från eftermiddagen i södra fjällen soligt och lite varmare. I natt allmänt molnigt, lokalt någon skur och 5-10 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, från kvällen västlig eller sydvästlig och i natt på Karlfjället i Jokkmokksfjällen och Kirunafjällen hård vind. Imorgon blir det ännu lite varmare med omkring 25 grader ända upp över Norrbotten och ett högtryck i mest soligt väder, men i Lappland en del moln och främst i fjällen där något regn. Under söndagen fortsatt varmt, men molnigheten väntas öka under dagens gång och under eftermiddagen och kvällen kan regn leta sig in över västra delen av Götaland och Svealand. Och i början på nästa vecka får vi allmänt en övergång till svalare och ostadigare väder med tidvis regn eller skurar. Klockan 6 hade Stockholm 10 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 12, Kalmar 8, Visby 12, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 9, Karlstad 10. Gävle 6, Mora 7, Sundsvall 8, Östersund och Umeå 10, Vilhelmina 9, Luleå 10 och Kiruna hade 6 grader. Åter till Mikael Kulle.
Och en ny dag som väntar oss. God morgon, det här är P1 Morgon denna fredag. Nyheter och en dramatisk händelseutveckling i natt, Per Edberg.
Ja, det kommer förstås handla en hel del om Israels attack mot Iran i morgonekot strax.
Flera vågor av den som vi följer löpande under morgonen med hot om hämnd från Irans sida. Vi hör bland andra Cecilia Udén, vår korrespondent, om en kvart. Och så ser vi vilka fler gäster vi har på ämnet allt eftersom, där vi då följer detta. Klockan är alldeles strax 7, så vi tar och släpper in Ekots Per Edberg och får ordentlig koll på nyheterna.
Ja, morgonekot domineras förstås av den israeliska attacken mot Iran under natten. Det råder fortsatt brist på vårdplatser i Sverige och protester mot planerade vattenkraftverk. Men den kommunala vetorätten gäller inte just vattenkraft. Det är rubrikerna idag. Vi börjar med nattens och morgonens israeliska attacker mot Iran. Jag talade med vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros tidigare i morse.
Ja, det som har hänt är att Israel har under natten attackerat Iran med flera vågor av flygattacker som riktade sig mot olika delar av landet. Flera attacker riktades mot huvudstaden Teheran, provinsen Isfahan och även delar av västra Iran har attackerats nära gränsen till Azerbajdzjan.
Och vad är det då som har varit målen för de här attackerna i Iran?
Ja, kärnanläggningar, atomenergiorganet IAEA bekräftar att Natans kärnanläggning i provinsen Isfahan har attackerats, men även militära mål som avfyrningsramper och militära baser, men även bostadshus där högt uppsatta personer bor har attackerats och Iran bekräftar nu att arméchefen har dödats och även chefen för revolutionsgardet har dödats och tre kärnfysiker har även dödats, men även civila ska ha dödats i de här attackerna. 5 civila dödades och 20 skadades.
Det här med att kärnanläggningar då ska ha attackerats, vad finns det mer att säga om det?
anläggningar där uran anrikas. Det är anrikat uran kan användas till både civila och militära ändamål. Även anläggningar där det framställs tungt vatten ska ha attackerats. Det tungt vatten är också en biståndsdel som kan användas i tillverkning av kärnvapen.
Varför gör Israel den här attacken?
Ja, premiärministern Benjamin Netanyahu har varit ute två gånger nu sen tvåtiden svensk tid, och där han höll tal och meddelade och talade till det israeliska folket att man gör det här för att Iran är nära att skaffa sig kärnvapen, menade han, och att Iran utgör en existentiell fara och vill förinta Israel.
Och från Irans sida då, vad har det kommit för reaktioner där?
Ja, den andliga ledaren Ali Khamenei har varit ute med ett pressmeddelande där han sa att Irans svar mot Israel kommer att vara kraftfullt, smärtsamt och kännbart. Och även utrikesdepartementet har uppmanat FN och FNs generalsekreterare att agera.
Framöver då, det har varit attacker under natten och morgonen. Vad är att vänta?
Ja, det är många väntar på. Det är det iranska svaret, hur man kommer att svara. Och enligt källor som israeliska medier har pratat med så tror de att Iran kommer att besvara den här attacken inom de närmaste timmarna.
Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och från Israels nära allierade USA kom det omedelbara reaktioner efter attacken mot Iran under natten. Trump-administrationen hävdar att USA inte var inblandat.
Utrikesminister Marco Rubio markerar att USA inte varit inblandat i attacken mot Iran. Israel har vidtagit ensidiga åtgärder, skriver Marco Rubio i ett kort uttalande. Rubio betonar att USAs främsta prioritet nu är att skydda amerikanska styrkor i regionen, och han varnar Iran för att attackera amerikanska mål. Irans ledning har tidigare hotat med att gå till motattack både mot israeliska och amerikanska intressen i regionen om Iran skulle anfallas. Vita huset uppger att president Donald Trump nu följer utvecklingen noga. Han har kallat in sina ministrar och säkerhetsrådgivare för ett akut möte om Iranläget fredag morgon. Trump-administrationen var medveten om att Israel planerar ett anfall mot Iran inom kort. Det är inte känt om Trump försökt avråda Israel från attacken. Trump hade ett samtal med den israeliske premiärministern Netanyahu i måndags. Det första korta uttalandet från utrikesminister Marco Rubio innehåller inte några formuleringar om att USA stödjer Israels beslut. Gina Lindberg, Washington.
Och så här säger Anders Persson, som är Mellanöstern-expert och statsvetare vid Linnéuniversitetet.
Vi såg till exempel igår att USA drog tillbaka delar av sin ambassadpersonal från vissa delar av Mellanöstern. Så på så vis var det ju en tydligare varning än tidigare. Å andra sidan har ju Israel varnat för det här i årtionden. Och många gånger så har ju experter ryckt lite på axlarna och sagt att det är tomma hot. Men det var det inte den här gången.
Och vad gör du då för bedömning om varför det här sker just nu då?
Jag tror att Israel säger att man har lite av ett öppet fönster just nu. Dels därför att Israel redan försvagat Irans två största proxyaktörer, Hezbollah och Hamas. Man har också sedan tidigare slagit ut stora delar av Irans luftförsvar i de tidigare attackerna mot Iran. Sen tror jag också att man på olika sätt har tagit hänsyn till att Trump är president. Det är väldigt oklart om han har givit ett rött eller gult eller grönt ljus till det här. Jag tror att det har spelat in på olika sätt. Slutligen, och det kanske låter lite trivialt, men det faktum att det är sommar är också väldigt, väldigt viktigt, därför att Israel vill undvika att genomföra den här typen av attacker på vintertid i Mellanöstern, för då är det mycket svårare för flygplan och drönare och liknande att flyga.
Vad gör du för bedömning av vad det här betyder för situationen i Mellanöstern?
Av allt att döma så går vi ju mot en väldigt het sommar i Mellanöstern, och det är förmodligen bara början på ett israeliskt anfall mot Iran. Det talas ju om 5 olika vågor nu under natten och på morgonen som av allt att döma lär fortsätta, och vi har ju ännu inte sett ett iranskt svar på det.
Mellanösternexperten Anders Persson intervjuad i P1 Morgon för en stund sedan av Mikael Kulle. Nu byter vi ämne. En amerikansk federal domstol beslutade under natten att tillfälligt stoppa president Trumps möjligheter att skicka nationalgardet till Los Angeles. Trump överklagade det här beslutet och efter bara några timmar upphävdes det tillfälliga stoppet av en appellationsdomstol. Trump har ju skickat nationalgardet till Los Angeles på grund av protestaktioner där mot hans migrationspolitik, något som guvernören i Kalifornien motsatt sig. Det saknas vårdplatser i Sverige och trots att detta varit ett problem i många år har läget inte förbättrats enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Mårten Werner är läkare vid Norrlands universitetssjukhus.
Det här är ju inte värdig vård. Alla som har avdelning eller driver avdelning har ju en stress och press på sig att skriva ut patienter. Gamla och äldre som behöver någon dag till för att plugga på sig. Det är inte alltid det känns bekvämt, det måste jag säga.
Mårten Werner har arbetat som läkare i Umeå i 25 år och just Västerbotten är en av de regioner där läget är som sämst. På listan står även Skåne, Västra Götaland, Värmland och Västernorrland. Och i genomsnitt saknar Sverige nästan 1900 vårdplatser varje dag. Björn Eriksson är generaldirektör på Socialstyrelsen.
Det här är ett av vårdens stora problem. Det blir längre väntetider. Risken för vårdskador ökar. Framförallt intensivvårdsplatser och den brist som finns på dem tycker vi är särskilt allvarlig.
I positiv bemärkelse sticker Gotland, Jönköping och Kalmar ut som enda regioner som har tillräckligt med vårdplatser enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Och en av framgångsfaktorerna som Björn Eriksson nämner är att man där satsat långsiktigt på just vårdplatser. Där har resten av landet mycket att lära. Och inte minst är det viktigt ur ett beredskapsperspektiv, säger han.
För att vi ska ha ett robust system som klarar av både vardagen i fred och i en kris- och krigssituation. Vi tycker ju att man borde kunna prioritera det här mer.
Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson, reporter Linda Schanvel. Det kommer kritik i fallet med den spionmisstänkte diplomat som greps för en månad sedan. Mannen nekade ju till brott och han hittades också död strax efter att han hade blivit släppt.
Diplomatens vän Dima Khatib är bestört över bristen på insyn i utredningen och säger att hon förväntar sig mer från ett land som Sverige.
I'm appalled by the secrecy around his case. I was shocked by the news. I'm appalled by the lack of transparency and I expect